skyfall och värmekupoler. Hunter Biden döms för vapenbrott. Amerikanskt intresse för utrikesnyheter och tyskt öl. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Detta är avsnitt 199, ett från den stora 200. Inspelat lördagen den 15 juni. Jag har varit lite sjuk i veckan, inte mycket, bara lite sådär, inte hurker. Så lite svårt att koncentrera mig, allmänt sådär hängig, tråkig. Men förhoppningsvis kan vi pressa genom detta viljestyrka. Det är också 44 grader i Phoenix. Det ligger en värmekupol över området. Fast 44 grader vid den här tiden på året är inte tyvärr särskilt ovanligt. Men det är nu vi får betala för vintern. Så det är inte mycket att göra förutom att hålla sig inomhus i luftkonditioneringen. Och om du måste ut så gör det på morgonen när det fortfarande bara är runt 25 eller så. Men den här värmen är ju självklart, nu är det ju så, staden är ju byggd för luftkonditionering. Men det är ju livsfarligt för hemlösa och de som jobbar utomhus dricka enorma mängder vatten. De brukar också börja sina skift, de som kan, väldigt tidigt. Inte roligt att vara takläggare i 44 graders värme. Och så är det ju midsommar, nu i veckan, fredag. Och det saknar jag ju alltid. Det tror jag är, om du skulle göra en enkätundersökning på utlandssvenskar, så är det ju just, tror jag, midsommar som är det viktigaste som man saknar. Men det är ju självförvållad smärta, så det är inte mycket att göra åt det. Om du är i Sverige och kan fira midsommar, så gör väldigt gärna det och ha det så himla trevligt. Som sagt, vi har värmebölja och bränder. Skogsbrandsäsongen har redan börjat här i väst. Och i Florida är det skyfall de har fått. På en del ställen 500 mm på ett par dagar. Så det är gott översvämmat nu. Många, många bilar som kommer att behöva cashas ut av försäkringarna. Och det är ju också, man ser på nyheterna när folk är ute och går i det här vattnet. Och det bör undvikas. Man kanske inte har något val, men sånt här översvämningsvatten kan ju ha precis vad som helst i sig. Inte bara Florida-saker som ormar och alligatorer, utan också bara allmänna bakterier. Och Floridas guvernör Ron DeSantis fortsätter gå från klarhet till klarhet. Han tycker att detta bara är lite regn. Regn händer ju i Florida. Sen också fuktigheten, kan inte tänka mig. Det är redan fuktigt och så är allting översvämmat. Och så blir det varmt. Inget roligt alls. Hoppas de kan få ordning på den här översvämningen, som ju inte beror på något sätt på klimatförändringar, utan bara beror på, det bara händer, ingenting vi kan göra någonting åt. Men den stora nyheten annars i veckan har ju varit att Hunter Biden nu har blivit dömd för vapenbrott. President Joe Bidens son. Han ljög alltså på en vapenansökan. Han köpte ett vapen och ljög därför att de frågar om du missbrukar droger. Och det sa han att han inte gjorde, men han missbrukade så det stod härliga till. Just det här brottet har potentiellt fängelsestraff. Ovanligt, precis som det som Trump åkte för, det är ovanligt för fängelse för en förstagångsförbrytare. Men vi vet inte, vi får vänta på domslutet innan vi vet vad som händer med honom. Men vad vi vet är att det är ett väldigt ovanligt brott att dömas för enskilt. Alltså att du bara döms för just det brottet. Det här är oftast sett som en så kallad sweetener. Alltså om du ändå sätter dit någon så lägger du till det här, för det är ju olagligt, så varför inte, så ökar du straffskalan lite grann om du är åklagare. Men detta är alltså resultatet av åratal av försök att komma åt Hunter Biden. Detta har kostat oss amerikanska skattebetalare miljoner dollar. Och kom ihåg den här jakten på att komma åt Hunter Biden. I och med att han ju självklart är korrupt tillsammans med sin far, deras crime family. Och Trumps första riksrätt var ju för att han just pressade Zelensky för att denne skulle hitta på någonting att anklaga Hunter och Joe Biden för. Så detta har pågått i alla dessa år. Och som vanligt så finns det bevis som bevisar nästa tisdag. Men nu blir det detta till slut. Och i en stor kontrast till Trumps rättegångar så har Joe Biden sagt att han inte kommer att benåda sin son. Detta är ett federalt fall, så att rent teoretiskt så skulle han kunna göra det. Men han har sagt att nej, han accepterar domstolens beslut, rättssystemet. Det har heller inte pågått några hot mot domaren och juryn. Det har inte hållits något evigt lip om hur orättvist allt är. Så måste man ju säga också att det här, hur Joe Biden har hanterat hans sons rättegång, har verkligen humaniserat honom. Man kan ju tycka mycket om Joe Biden, men det har humaniserat honom för att uppenbarligen han älskar sin trasige son. Och hela familjen var där att stötta, men enligt feberträsken så offrade de Hunter för att försvara konspirationen mot Trump som de genomdriver. Det är alltså den här idén att Joe Biden ligger bakom Trumps alla rättegångar. Därför att Joe Biden är både senil och vet inte vart han är, har ingen koll på något, men leder också en väloljad maskin som existerar för att attackera Trump. Och det här är den här klassiska fascistgrejen. Fienden är både löjevärd och livsfarlig samtidigt. Vi har också haft high school graduation, gymnasieexamen, kullen elever på Sandy Hook. De som alltså blev offer för den här massakern 2012. Har nu tagit sin examen. Och enligt intervjuerna så vill de ha vapenkontroll. Och det var ju just Sandy Hook där det blev uppenbart att Amerika är okej med att våra skolbarn massakreras. Vi ska inte göra någonting åt det. Vi måste ha alla dessa vapen. Och som för att fira detta så har högsta domstolen precis lagt ett beslut att bump stocks är konstitutionella. En bump stock är alltså en liten mojäng som du kan sätta på ett maskingevär. Därför att det är olagligt att ha helautomatiska maskingevär om du inte har särskilda tillstånd och saker. Men om du går till en Walmart och köper ett maskingevär så är det halvautomatiskt. Men de här bump stocks kan du bara sätta på och nu är ditt halvautomatiska vapen i princip helautomatiskt. Bump stocks blev bannade efter massakern i Las Vegas för några år sedan. Bannade av Trump när han var president. Men nu har vi alltså beslutat, vår högsta domstol har beslutat att det här är helt okej. Okay. Det vore icke konstitutionellt att banna dem. För vi måste ha mer bly i luften. Och Sandy Hook var ju också det som där Alex Jones verkligen kom ut ur skuggorna i feberträsken. Hans lögner om att detta var en false flag-operation och att ingen hade egentligen avlidit och allt det där. Som alltså ledde till att galningarna som följer Jones tvingade sörjande föräldrar lämna sina hem. De var tvungna att fly från sina hem på grund av hoten mot dem. Tvingades också att hålla deras barns gravplatser hemliga. För att någon av de här galningarna, om de visste vart barnen var begravda, skulle ju självklart gräva upp dem och bevisa att de här gravarna är tomma, för det är en false flag och Obama är Satan. Men det, och han dömdes ju för några år sedan till 1,5 miljarder eller så dollar i böter till Sandy Hook-föräldrarna som han så groteskt förtalade. De har fortfarande inte sett en dollar av det, men nu i veckan så kom han närmare personlig konkurs att likvidera sina tillgångar så att han skulle kunna börja betala de här föräldrarna. Men under tiden så har domaren beslutat att Infowars får fortsätta sända i och med att det är hans inkomstkälla så han kan få in pengar att betala till föräldrarna, är tanken. Men jag fick en intressant fråga från lyssnaren Mikael som frågade om utländska nyheter i amerikanska media. Om det finns regionella skillnader mellan hur mycket utländska nyheter som amerikaner tar in eller får serverade till sig. Men jag har inte lyckats hitta någonting om just regionala skillnader. Men det finns undersökningar och data om hur invandrare använder media, självklart. Och jag ska säga här att jag tittar på Rapport ibland, fortfarande. Inte så ofta som jag brukade. Men det är ju fantastiskt att jag kan sitta här i Phoenix och titta på kvällens nyhetssändning direkt efter att den har sänts. Det är fantastiskt. Men när jag tittar på Rapport, en sak som börjar förvåna mig mer och mer, för jag är helt enkelt inte van vid det längre, är just mängden utlandsnyheter. Det är väldigt mycket mer utlandsnyheter än vad jag är van vid att se i amerikanska media. Sen är det också oftast inte så där hyperupplysande. Det är ju mera, här är det jävligt. Här är det också jävligt. Och jag undrar alltid när jag tittar på det, i och med att jag tittar ju på Rapport för att se svenska nyheter. Just, finns det inte nog med svenska nyheter att fylla en halvtimme? Men det är ju antagligen idén då, att vi ska vara upplysta om vad som händer i världen. Men det är mycket nostalgiskt för mig att titta på Rapport. Väderprognosen, den tar mig tillbaks. Just hur viktigt det var med väderprognosen när jag växte upp. Kommer det att regna imorgon? Jag kommer ihåg det var någon sommar när vi var på camping, vilket ju var i princip varje sommar. Varenda kväll så fick pappa koppla upp en liten bärbar tv till bilbatteriet så att vi kunde se vad det var som skulle hända imorgon. Blir det ett sol och bad? Eller blir det ett jatsi i husvagnen imorgon? Ska vi rulla husvagnen? Viktigt, viktigt. Så det är alltid trevligt att få den här påminnelsen om de tiderna. Här är ju väderprognosen ganska irrelevant. Hur blir det imorgon? Det blir stekhet och sol. Okej, bra. Tack ska du ha. Så gillar jag också att lyssna på P4 ibland. När vi äter middag eller när jag äter frukost på helgen. Och på helgen så blir det mycket sportextra på grund av tidsskillnaden. Och så lyssnar vi på middagen till Vaken på P4. Som är ganska fascinerande just när alla tidningsbud, långtalarchaffisar och bagare ringer in för att prata, de som är vakna på natten. Därför att alla de här yrkena är ju inte särskilt kända för att attrahera historieberättare. Men det är alltid roligt, alltid roligt. Och jag tänker på just skillnaden från första gången jag kom till Amerika var ju sommaren 89. Och då satte vi upp ett system, jag och föräldrarna. För att det var ju svindyrt att ringa på den tiden. Kostade, jag kommer ihåg, 10 kronor tror jag det var, per minut som du ringde och pratade. Så det fick ju gå snabbt, vi inte gjorde av pengar. Så att föräldrarna ringde mig varannan söndag klockan 12, min tid. Och då var det rent informationsutbyte. Lever du? Har det hänt något? Ja. Lever ni? Har det hänt något? Hej då. Sen var det också just att jag visste ju ingenting om vad som hade hänt i Sverige. Om inte någonting gick in i amerikanska media, vilket ju väldigt sällan händer. Så det var alltid så roligt på flighten till Stockholm. att kunna läsa svenska tidningar. Kommer du ihåg den tiden när de hade en massa tidningar och månadstidningar på flygplanen? Färska tidningar från hela världen som du kunde läsa. Och sen direkt till pressbyrån på flygplatsen. Och jag lärde mig att jag har varit borta i ett år. Och det här är samma personer som säger samma saker. Igen. Ingenting har egentligen hänt. Inte för att det fick mig att sluta rusa in på pressbyrån så fort jag landade på svensk mark. Men också, jag tänker på utlandsnyheter och invandring. För jag växte ju upp, som jag har nämnt tidigare, med många finska barn i kvarteret. Deras föräldrar var ju arbetskraftsinvandring från Finland. Jobbade på Volvo. Och de hade ju, de flesta av de här föräldrarna, åtminstone som jag förstod det, hade ju den här idén att de var i Skövde och skulle jobba Volvo tills de blev gamla nog att flytta tillbaka till Finland. Och då tyckte ju en del av dem att de kunde ju klara sig utan svenska. Dels på Volvo fanns ju allting på finska. Och detta ledde ju till att deras barn blev ju tolkar i och med att de pratade ju flytande svenska i och med att de växte upp i Sverige och gick i svensk skola. Så du fick ju, och det hör jag på P4, att de fortfarande kör med finska nyheter. Nyheter på finska. Och det känns ju lite onödigt numera med internet. Sen min personliga åsikt också, just den här idén med att jag ska bara bo här i 20 år eller någonting, så jag behöver inte lära mig språket, känns väldigt främmande för mig. Just språket är det absolut viktigaste för integration. Sen kan jag inte ens tänka mig just att gå genom min vardag och helt enkelt inte kunna kommunicera överhuvudtaget. Självklart på jobbet, arbetskamraterna kan du kommunicera med. Men att gå till affären och inte kunna läsa en innehållsförteckning. Eller inte kunna fråga vart mjölken är. Vi hade en granne, hon lärde sig inte ett ord, så vitt jag förstod det. Lärde sig aldrig ett ord svenska. Skulle ju bara vara där ett tag, sen flytta tillbaka. Så varför göra det? Och just, du kan inte titta på nyheterna. Du kan inte läsa en tidning. Om du inte prenumererar på någon finskspråkig tidning. Alltså, för mig skulle det vara en fullständig mardröm. Men uppenbarligen inte för alla. Det är ett rationellt val. Vi gör alla olika val. Men jag har också ett tips om du ska lära dig ett nytt språk. Och det är helt enkelt prata med barn. Barn använder många enkla, praktiska ord och framförallt så upprepar de sig väldigt, väldigt mycket. Ett bra sätt att lära sig grundläggande kunskap i ett språk. Men amerikanska medier, som sagt, det är mycket mindre om omvärlden än till exempel i svenska medier. Det mesta av utlandsnyheter i amerikanska medier är ställen där vi krigar. Sen har du också en del PBS-stationer visar BBC America och Deutsche Welle. De har en engelskspråkig sändning som är väldigt kompetent. Inget fel på någon av de här två. Och de ger ju lite annat perspektiv även om de fokuserar också på amerikanska nyheter. Men du får lite granna europeiska saker vad som händer där. Men du får ju, i och med att Amerika, och det är inte ens konstigt, jag menar, Amerika är en supermakt, den sista supermakten. Och vi har bara gräns med Mexiko och Kanada. Så det, och vi har nog att oroa oss för hemma. Så, för Amerika är ju en smält degel. Och jag har tittat runt på internet och jag har hittat lite olika siffror. Det här är ju inte lätt att hålla koll på tydligen. Men en del säger att ungefär 1 av 10 amerikaner talar ett annat språk än engelska hemma. Och en del källor säger att detta har ökat de senaste decennierna. Så numera så är det närmare 1 av 5 amerikaner som pratar ett annat språk än engelska hemma. Vilket absolut inte betyder att de inte kan prata engelska. Bara att det är det de pratar hemma. Det är modersmålet. Så vi har mellan 350 och 430 språk i landet. Det vanligaste är spanska. Och en del människor som man träffar på i låglöneyrken pratar ingen engelska. Mexikaner som endast pratar spanska. Och detta är, vi pratar människor som städare, trädgårdsmästare och sådana. Och det standard när du anställer en trädgårdsmästare så har de en liten crew. Och förmannen kan prata oftast hjälplig engelska i alla fall. Och översätter sen till arbetarna i laget som bara pratar spanska. Sen hör jag ofta tvåspråkiga, alltså människor som pratar både engelska och spanska flytande. När de pratar med varandra så pratar de väldigt mycket spanglish. Alltså att de växlar fram och tillbaka mellan språken och drar in låneord från språkerna in i varandra och allt sådant. Vilket är precis samma sak som jag gör när jag pratar med människor som är flytande i engelska här och pratar svenska. Att du vandrar fram och tillbaka mellan språken, det är sån här väldigt vanlig sak. Och sen tänker jag också just mängden engelska ord som används i det vardagliga svenska språket. Helt utan nytta får man ofta tänka att Sverige är väldigt nära Swenglish istället för svenska. De här i dessa tider. Men de andra vanliga språken då? Spanskan är ju överlägset störst. Men du har också i nedåtgående ordning kinesiska, Tagalog, alltså filippinska, vietnamesiska och arabiska. Sen är det också kul, engelskan är ju speciellt som ett språk i och med att engelskan har varit över hela världen, framförallt då genom engelsmännen och deras imperium. Och engelskan gillar att suga i sig nya ord hela tiden. Det är därför ordförrådet i engelskan är så sanslöst stort. Jag menar, om du köper en unabridged dictionary. De flesta du köper är ju abridged, självklart. Men en unabridged dictionary är gigantisk. Det finns så många ord. Och numera så är ju de flesta invandrarna från Mexiko. Och en hel del latinamerikaner också. Men på 60-talet och tidigare så var de flesta invandrarna till Amerika europeer. Italienare och tyskar framförallt. Och invandringen på 50-talet och början på 60-talet var på väg ner. Färre och färre invandrare kom in i landet. Varför var det så och vad hände? Jo då, vi fick nya regler för invandring 1965. Systemet som infördes 1924 hade kvoter per land. Så ett land får så x antal invandrare får komma till Amerika. Men 1965 så ändrades detta. Här är vad CNN hade att säga om detta. Under flera decennier så hade ett nationellt kvotsystem som antogs av kongressen 1924 gynnat invandrare från Nord- och Västeuropa och uteslutit asiater. Sen år 1965 så skapade Immigration and Nationality Act ett nytt system som prioriterade högkvalificerade invandrare och de som redan hade familj i landet. Och detta banade väg för miljontals utom europeiska invandrare att komma till USA. Och den nya lagen ledde också till en dramatisk ökning av invandringen under de följande årtiondena. Och mycket av detta drevs av familjeåterförening. För att om du får komma in, du har kommit in i landet, du har dina papper, allting är lagligt, får ditt green card eller ditt visa, vad det nu kan vara, så kan du börja processen att ta in din familj om du skulle vilja göra det. Vilket självklart väldigt många ville. Sen är det också, det är typiskt för invandrare att man vill bo tillsammans med sin nationalitet. Självklart, det känns ju mycket tryggare. Du kan få äta, köpa och äta mat som du känner igen, prata med människor som förstår ditt språk, allt sådant. Det är därför vi har som Chinatown och Little Italy och sådana ställen. Och många svenskar i Minnesota. Där det även skapades tidningar på svenska. Folk ville läsa tidningen på hemspråket. Men där låg svenskarna tvåa vad det gällde att starta tidningar och tidskrifter rent allmänt. Mest flitiga, tyskarna. Enligt National Endowment for the Humanities. Under 1800-talet och början av 1900-talet kom tyskar i stora skaror till USA. Under flera decennier var tyskarna den största icke-engelsktalande invandrargruppen i Amerika. Mellan 1820 och 1924 så anlände över 5,5 miljoner tyska invandrare till USA. Många av dem till medelklassen, städerna. De arbetade inom hantverksyrken medan andra etablerade jordbrukssamhällen i väst. Och deras antal och hängivenhet att bevara sitt språk och sin kultur gjorde tyskarna till den mest inflytelserika kraften i den amerikanska pressen för främmande språk. På 1880-talet stod de 800 tyskspråkiga tidningarna för cirka 4/5 av de icke-engelska publikationerna. Och 1890 publicerades mer än 1000 tyska tidningar i USA. Så de var den första icke-engelskspråkiga gruppen som gav ut tidningar i Amerika. Och åtminstone fram till första världskriget så var de här tidningarna avgörande för att upprätthålla den tysk-amerikanska identiteten. Därför att för många tyska invandrare så låg tonvikten på den första delen av denna identitet. De var tyskar först och de ville bli amerikaner utan att ge upp sin tyskhet. Och den här gruppen etablerade alltså ett mönster som andra invandrargrupper följde sen. De kom till Amerika, bosatte sig i kulturella enklaver och byggde upp mikrokosmos av sitt samhälle i det nya landet. Och att behålla språket och trycka tidningar på sitt modersmål var avgörande för den processen. Men den tysk-amerikanska gruppen och deras press hade bländande kulturell framträdande roll i slutet av 1800-talet. Men drabbades av svåra tider under första världskriget. De anklagades för att vara alltför sympatiskt inställda till Tyskland och därmed illojala mot USA. Och just under tiden runt första världskriget så alla som använde det tyska språket betraktades med misstänksamhet. Delstaterna förbjöd undervisning i tyska i skolorna, något som hade varit vanligt under tidigare decennier. Och många tyska amerikaner som ju ville bevisa att de varken spionerade för Tyskland eller stödde den tyska krigsinsatsen slutade helt enkelt tala tyska. Köpte också krigsobligationer för att visa sin patriotism. Och den här misstänksamheten mot tyskarna och tyskan avspeglades i att den tyskspråkiga pressen var nära att gå i graven 1920. Tidningskiosker bojkottade tyska tidningar, vägrade att sälja dem. I oktober 1917 gjordes en razzia mot huvudkontoret för... Huvudkontoret för Tacklisches Cincinnatier Volksblatt. Det begicks en räd av federala agenter som letade bevis för att tidningen sympatiserade med Tyskland. Och får de tidningar på främmande språk som har digitaliserats. Det här projektet att digitalisera gamla tidningar heter Chronicling America. Fascinerande, finns ute på internet. Självklart länkar till vart jag har hittat allt det här på amerikapodden.com/avsnitt/199. Men det här projektet går bara upp till 1922. Därför att det gick dåligt för de här tidningarna som var icke-engelskspråkiga efter den tiden. Det var också andra självklart. I princip alla ville ha sina egna tidningar på sitt eget språk. Franskspråkiga tidningar som främst gavs ut i Louisiana. De hade sydstatsvänliga åsikter. Hade svårt att fortsätta att ges ut efter inbördeskrigets slut. Och det blomstrade även spanskspråkiga tidningar som blomstrade alltså i sydväst under expansionen västerut. De var ofta ganska radikala, till exempel El Fronterizo i Tucson, Arizona, förespråkade att Arizona skulle återföras till Mexiko. Och kanske mest förödande av allt. Och det här bara slängde de ut i den här artikeln. Jag måste få veta mer. I början av 1900-talet så var vissa italienskspråkiga tidningar enormt radikala. Det anses att det var ju inte ovanligt att om du var väldigt radikal i Europa så uppmuntrades du att emigrera. Jag antar att du uppmuntrades av storvuxna män mitt i natten. Men de här tyska tidningarna, det har varit lite svårt att digitalisera dem. I och med att deras typsnitt var satt i frakturstil. Alltså den här klassiska tyska, som de första biblarna. Om du tittar på en Gutenberg-bibel, så för moderna västerländska ögon så är de i princip oläsliga, otroligt svårt. Men självklart, om du var litterat på den tiden så var det ju det typsnittet som du var van vid. Så det var inte svårt alls. Men tydligen så genomfördes ett stort EU-projekt 2008 som ledde till att de lyckades få optical character recognition att fungera på även frakturstil. Frakturstil också var väldigt vanligt i svenska tidningars masthuvuden fram till andra världskriget. Man kan säga det var väldigt vanligt ungefär fram till slaget vid Stalingrad. Många svenska tidningar bytte typsnitt i sina masthuvuden efter Stalingrad av någon anledning. Men åter till Sverige. Och den här delen kommer från Minnesota Historical Society. Och många svenskar, fortfarande mycket svenskättlingar i Minnesota-området. Sverige hade i mitten av 1800-talet en av de högsta läskunnighetsgraderna i Europa. Två viktiga förklaringar till det är införandet av den obligatoriska grundskolan 1842 och kyrkans starka betoning av läskunnighet. Så de svenska invandrare som kom till USA under senare delen av 1800-talet utgjorde en stor potentiell läsarbas för svenskspråkiga publikationer i USA. Och självklart en stark svensk-amerikansk press utvecklades för att tillgodose denna målgrupp. De viktigaste svenskspråkiga publikationerna i USA var tidskrifter, inklusive då dagstidningar och årsböcker. Mellan 600 och 1000 svenskspråkiga tidningar gavs ut i USA. Den svensk-amerikanska pressen var en av de största utländska tidningarna i USA med en total upplaga på 650 000 exemplar år 1910. Och det här stör mig, det är så svårt att säga. Svenska-amerikanska posten hette en tidning som gavs ut i Minneapolis i Minnesota mellan 1885 och 1940. Det var en av de största och mest populära svenskspråkiga tidningarna i USA och vände sig till en urban och sekulär del av den svensk-amerikanska befolkningen. Andra stora var en som hette Hemlandet som höll sig igång. Detta var i Galesburg, Illinois mellan 1855 och 1970. 1970, fantastiskt. Det fanns också Minneapolis Veckoblad och Svenska Amerikanaren. Vilket låter konstigt, men Svenska Tribunen Nyheter i Chicago. Och den här Svenska Amerikanska posten började som en förespråkare för nykterhet och reformer. Men sen på 1890-talet så började tidningen minimera sin alkoholkritiska hållning för att bredda sitt tilltal. Marknaden talade. Den här tidningen var från början 4 sidor, utökade sen till 8 sidor och 12 sidor och i början 1900-talet cirka 20 sidor. Och det typiska innehållet var nyheter från USA, Minnesota, Minneapolis och St. Paul, Sverige och Skandinavien, nyheter om svenska amerikaner, ledare, sidor för bönder, kvinnor och arbetare, läsarbrev och förfrågningar, humorspalter, skämt, dikter, noveller och romaner i serieform. Låter väldigt, väldigt trevligt. Men när jag nu stötte på alla dessa tyskar i pressen, man kan ju inte tänka på tyskar utan att tänka på öl, framförallt här i Amerika. Och öl är gott när det är 44 grader varmt. Och tyskar är bra på öl. Detta är från history.com. Nästan 5 miljoner tyska invandrare kom till USA mellan 1820 och 1900. Och många sökte sig till de växande tillverkningscentrumen i Mellanvästern. Särskilt i och omkring St. Louis, Milwaukee och Cincinnati. Den så kallade tyska triangeln. Och vid mitten av 1800-talet så tog några hantverkare med sig gäst och recept för bayerska lageröl och gyllene pilsneröl. De bubblande bleka ölsorterna tog 6 veckor till 8 månader att tillverka i temperaturer strax över nollstrecket. Men, mycket viktigt, de kunde lagras under längre tid, vilket var en försäljningsfördel jämfört med mörkare, angloinspirerade ales, som dittills hade varit det som dominerade ölkonsumtionen i USA. Eftersom ales hade korta jäsningstider så surnade de snabbt, vilket begränsade bryggerinas kapacitet, hur mycket de kunde tillverka och räckvidden på marknaden. Enligt en ölhistoriker vid namn Carl Miller, och självklart heter han Miller i efternamn, ett av de stora ölmärkena. Men enligt honom så poppade uppskattningsvis 4000 tyska bryggerier upp runt om i landet i mitten av 1870-talet och blev knutpunkter i de växande städerna. Och nya ölbaroner skapade bryggeridynastier runt om i landet. Och här är namn som, om du har druckit amerikanska öl, du säkert känner igen. Adolphus Busch, som ledde sin svärfar Eberhard Anheusers verksamhet i St. Louis. Christian Moerlein i Cincinnati. Och George Eret, som drev Hellgate Brewery i New York City. Och Jacob Ruppert, en annan New York-bo. Denna Jacob Ruppert tyckte inte bara om öl, han tyckte också om baseball. Så han köpte det krisande New York Yankees 1915 och använde sina ölvinster till att bygga Yankee Stadium och anställa Babe Ruth och andra stjärnspelare. Men störst bland USAs öl boomtowns var Milwaukee, som i slutet av 1800-talet hade 4 av världens största etniskt tyskägda bryggerier. Under flera år var den stad som producerade mest öl i världen. Och Wisconsin dricker fortfarande mest i landet. De är överlägsna vinnare i åtminstone alla studier som jag har sett om hur amerikaner dricker. Men fortsätter history.com. För att öka den här marknaden för tysk lageröl så var bryggerierna tvungna självklart att få icke-tyskar att dricka det. Tyskarna sörplade i sig. Hur får vi icke-tyskarna att göra det? Marknadsföring. Så både Pabst och Schlitz fann möjligheter i både tragedier och krig. Och både märkena Pabst och Schlitz finns ju fortfarande. Hemska öl. Hemska, framförallt Schlitz. Men de fann möjligheter i både tragedier och krig. Den stora Chicago-branden 1871, cirka 90 mil längs Michigan sjöns kust från Milwaukee, gjorde 100 000 människor hemlösa, jämnade 18 000 byggnader med marken och brände i stort sett alla stadens bryggerier. Så Pabst använde sitt nyare ångdrivna fartyg. Här är det framtiden, ska ni se. Men han använde sitt nyare ångdrivna fartyg för att snabbt flytta tunnor med lageröl söderut och köpte upp lagerutrymme i Chicago för att lagra dem. Schlitz transporterade tunnor på järnväg, vilket ju också var framtiden på den tiden, och gav också gratis öl till överlevande från branden, vilket gav en enorm utbredd goodwill. Denne Schlitz hade 10 år tidigare gjort ett liknande smart drag under inbördeskriget, då han hade skickat iskylda fat nedför Mississippifloden till några av de 200 000 tyska invandrare som stred för nordstaterna. Tyskarna utgjorde den största etniska gruppen i nordstatsarmén. Var tionde soldat var tysk. Och längs Mississippifloden och nära slagfälten så blandade de sig självklart med lokalbefolkningen och spred den friska, lätta lagersmaken till fler icke-tyska smaklökar. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Ha det så himla bra. Kom ihåg, jag älskar att höra från lyssnare. Hej, snabbla.amerikapodden.com är det bästa sättet att få tag på mig med de minsta algoritmerna. Podden finns även på Facebook, facebook.com/amerikapodden. Och som vanligt, stort, stort extra tack till eliten på Patreon, patreon.com/amerikapodden. Ditt stöd av podden är otroligt uppskattat och gör saker mycket lättare såna här veckor när jag känner mig lite sjuklig. Ha det så himla bra. Krama varandra i trafiken. Namaste.